Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. Och idag så lyssnar vi till Nelson Rivera som berättar och spelar sin musik för oss. Välkommen säger vi till dig Nelson.
Ja, hej allesammans. Som det hördes, mitt namn är Nelson Rivera. Jag kommer ursprungligen från Honduras. Och ska prata lite grann om upplevelser och erfarenheten. Jag vill börja med att berätta vars Honduras ligger någonstans. Och det är ett litet land i Mellanamerika, söder om Mexiko, norr om Panama där ungefär. Storleken är 113 000 kvadratkilometer. Man säger liksom, om man ska jämföra liksom, att Island är ungefär 103 000 kvadratkilometer. Så ungefär, ja, i Island storleket ungefär. Jag flyttade, eller jag åkte till Sverige därifrån 1987. Och frågan jag får är, varför flyttar du hit till Sverige? Och jag brukar säga det var ju den politiska situationen, men jag vill passa på att berätta lite grann mer detaljerat, eller vad var det för omständigheterna som gjorde, inte personligt utan mer eller mindre, vad var det för situation det var i det område då? Och då pratade liksom i slutet på 80-talet. Och om vi tänker så här att den politiska situationen i den delen av världen då, det var väldigt kaotisk. Mitt land har gränsen med tre andra länder, Nicaragua, El Salvador och Guatemala. Och det var väldigt, väldigt oroligt. Framförallt liksom, det vi upplever i dagarna, vad vi kallas det i den islamiska våren eller egyptiska våren, det rör sig i Egypten och Syrien och alla de där länderna. Jag menar liksom de där idéerna och tankar som har motiverat folk att ta de handlingar som de gjorde, att försöka ha större demokrati och fred och lite mer inflytande. Det var ju samma tankar och önskningar då i den områden av världen. Vi kan börja liksom med Nicaragua till exempel, att 1979 de hade de en triumferande revolution. Sandinisterna hade tagit makten där och hade slängt ut en diktator som hette Anastasio Somoza. Och det var, folk var mycket förhoppningsfulla. Folk var ju glada eftersom de hade sitt öde i deras egna händer, som de uttryckte det. Men som det händer och som det händer ofta, hände och händer fortfarande tyvärr, det finns ju ett stort land norr om oss som heter USA. Och de har ju tänkt och känt att de har ju rätt att styra och ställa precis som de som man har velat. Och då var presidenten i USA en herre som hette Ronald Reagan. Och den killen, den presidenten, den finansierade direkt en motståndsrörelse i Nicaragua som kallades Contras. Och de skulle återuppta makten som folket hade erövrat i Nicaragua. Och det var ju den situationen då i Nicaragua. 1986 vände sig Nicaragua till internationella domstolen i Haag för att be USA liksom att ta bort händerna från Nicaragua. Och då blev USA fällt eftersom bevisen mot all den där killen Reagan hade gjort, Ronald Reagan hade gjort, finansiera kriget, det var ju olagligt. Inklusive med de egna lagar från USA. Kanske ni kommer ihåg eller den här Iran-Contras-affären där USA sålde vapen till Iran och med den pengarna finansierade de här motståndarrörelsen i Nicaragua. Sen har vi ett annat land, El Salvador, gränsen mot Honduras. Och 1987, den pågår de sista åren i den längsta inbördeskriget i Latinamerika. Samma månad till exempel som vi flyttar hit, det kidnappas och dödas en kille som heter Herbert Ernesto Amaya. Och han var presidenten eller ordföranden för den icke-governamentala kommissionen för mänskliga rättigheter i El Salvador. Det var också tyvärr, jag säger tyvärr därför att det var en beväpnad konflikt, en inbördeskrig där folk tog till vapen för att försvara och ta demokrati i sina händer för att försvara rätten. Så det var ju den situationen som rådde i El Salvador. Det ska sägas också att inblandningen från USA i den konflikten var att de också finansierade direkt den salvadoranska armén med vapenträningen, inklusive soldater. I Guatemala också, en land bredvid, det pågår den längsta inbördeskriget i Latinamerika. Så ni hör, liksom, vårt land är ju omringad av inbördeskriget för att folk vill leva i demokrati. Folk vill bestämma och se regeringar i de länder som opponerar sig, som vill behålla sin status quo, som vill försöka att skos från ländernas resurser och stoppa den frukten och vinsten i egna fickor, eller de emigrerade de där resurserna och pengarna till stora internationella företag i USA. Men som sagt, i Guatemala pågår den längsta inbördeskriget till Latinamerika, som pågick från 1960 till 1996. I där ungefär 85 någonting kommer till makten en personlighet som heter Efraín Ríos Montt. Kommer till makten i Guatemala efter en militärkupp, ännu en till. Han upphäver den konstitution i Guatemala. Han stänger riksdagen och förbjuder alla politiska partier. Och det är Guatemala som utlever den våldsammaste perioden i inbördeskriget. Och han, Ríos Montt och regeringen, det gör sig in i landet och kör nästan en utrotningshotingskampanj mot alla ursprungsbefolkningen i Guatemala. Därför att de blev anklagade åt att vara gerillamännen eller terrorister. Och det är ju den situation som råder. Det ska sägas också, den där personligheten Ríos Montt, han finns fortfarande i den politiska makten i El Salvador, i Guatemala. Men han har en häktningsorder, så han kan inte lämna landet för brott mot mänskligheten. Så mitt land Honduras, det är ju där i mitten av alltihopa. Och det är ju den land som USA använder som militärbas, som de skickar den där logistiken, de där soldater till de regeringar i den regionen. Och ungdomarna i mitt land, som jag den gången tillhörde till, då opponerade sig. Vi ville också ha demokrati. Vi ville att USA skulle sluta med att hjälpa de där regeringar som inte tillät demokratin. Och universiteten där jag gick, ja, då var en källa för idéer och tankar som blev kallad som exotiska och förbjudna i mitt land, där personer som hade de där tankarna blev kallades terrorister, kommunister, som i den terminologi som användes i mitt land på den tiden, då var ju synonymer. Och att personer som ville bryta mot status quo och därför farliga för landet. Och den kategorin tillhörde min fru och jag. Så det var mest den situationen. Och när vi gick in i den rörelsen, vi var ju medvetna om riskerna som fanns. Det visste vi, men under tiden då kom barnen och då var vi 25 års ålder bägge två, i den situationen och vi hade 3 barn och vi hade gått och accepterat konsekvensen och de handlingar vi gjorde. Men barnen, de hade inte bett om den situationen. Så vi bestämde för att lämna landet. Vi vet aldrig, eller vi visste inte om vi var direkt hotade, men jag lovar, vi ville inte stanna för att ta reda på den. Eftersom människor runt omkring oss blev fängslade. Och de syntes inte mer, de försvann. Jag måste också säga att om det var beväpnade kamper som pågick runt omkring oss, vi var aldrig partidariska till de där metoderna. Vi ville genom politisering och utbildning och folket att de skulle få veta sina rättigheter, sin rätt till demokratin, deras rätt till att bestämma själv, deras liv. Och det var det vår tanke. Och det var då vi tog besluten att lämna landet för att ge våra barn trygghet, för att bli en familj. Därför att vi upptäckte att den världen vi ville ge, eller den världen är det landet som vi ville våra barn skulle leva i, skulle dröja och kräva så mycket av en som i ärlighetens namn, då var vi inte beredda att betala. Jag vet inte, jag pratar en liten stund nu så kanske det är dags att lyssna på lite musik. Och kanske vi, eller inte kanske, utan vi ska lyssna på musik till en av Örnsköldsviks förmågor. Han heter Martin Gavelin, en mycket duktig kille, begåvad, intelligent och duktig musiker. Så det är en låt från hans CD, från hans album som heter Ofrankomlig, heter ju skivan, och låten heter Mina ord. Så.
Jag vet vart vinden bär. Jag tror att du har rätt, men jag synar dig så lätt. Du har dina egna svar, men vi är tunga dagar. Vi vill komma hem, resten tar vi sen. Du har din egen tro, där ingen annan vill bo. Jag tycker det är synd, du hittar inga fynd. Ditt yttre vill ha mer, tror du inte att jag ser. Jag gick på dina ord, här är mina ord. Nu vill jag veta varför jag har gjort det. Har du svar så säg mig sanningen. Jag gjorde det som ingen här kan göra. Har du svar så säg mig sanningen. Du har din egen tro, där ingen annan vill bo. Jag tycker det är synd, du hittar inga fynd. Ditt yttre vill ha mer, tror inte att jag ser. Jag gick på dina ord, här är mina ord. We'll be right back. lever som jag lär. Jag vet vart vinden bär. Jag tror att du har rätt, men jag synar dig så lätt. Du har dina egna svar, men med tunga dagar. Vi vill komma hem, resten tar vi sen.
Ja, det var ju Martin Gavelin den där, och låten heter Mina ord, från skivan Oframkomlig. Och ja, men då kom jag och min familj, min fru och mina tre barn till Sverige en oktoberdag 1987. Så vi landade i Stockholm, Arlanda. Och det är 5 grader varm, och jag aldrig hade frusit så mycket i mitt liv. Men då kommer vi fram, och då hade vi pratat med olika organisationer för mänskliga rättigheter innan vi kom hit, och de rådde oss att söka asyl så fort vi kom till Sverige, och så gjorde vi det. Det var kontrollpass, och då blev vi ombedda att sitta någonstans och vänta. Då skulle en person hjälpa oss. Och då får jag min första kulturkrocken, om man säger så. Och den personen som ska förhöra oss, eller hjälpa oss som de hade sagt, är en uniformerad polis. Och i den erfarenheten som vi hade, det är att du berättar ingenting till en polis. Absolut ingenting. Så jag vill inte ens berätta vad jag hette. Det ska sägas att vi hade lärt oss engelska i mitt land, så det var det språket vi använde för att kommunicera med den personen. Och när vi skulle ange orsaken för att vi ville, eller varför vi sökte asyl, då som så, då vågade jag inte säga någonting, och så då såg vi liksom att vi sökte jobb, och ja, alla undanflykter. Så det var en fredag, kommer jag ihåg, och då togs den besluten att vi ska avvisat från Sverige, eftersom vi inte har tillräckliga eller godtagbara vara själv för att stanna i landet. Som tur var, det som sagt, det var en fredag som vi kom, och den nästa flygen som kunde ta oss tillbaka till Honduras gick nästa måndag. Så vi skulle sättas i förvar under helgen, och vi transporterade till en anläggning i Karlsrund i Upplands Väsby. Karlsrund hette det. Då vi skulle tillbringa den där helgen där i väntan på avvisningen. Den sista personen som vi mötte den fredag kväll när vi lämnade Arlanda, det var en tolk. Därför att då hade tolken hunnit komma förstås, som skulle hjälpa oss att kommunicera med den polisen på vår språk. Och på den tiden då rökte jag. Och det gjorde den tolken också, och han hade slut på cigaretten, och så han fick ju ta mina, och så pratade vi. Och så skildes vi åt, och han lämnade oss innan vi fick den beskedet. Och dagen efter då kom en person till, spansktalande person till Arlanda, en av många som kom den tiden, och så de blev också placerade i samma anläggning vi skulle finnas. Och som turen som vi hade behövde hon en tolk, och jag vet inte hur många tolkar finns i Stockholm, men jag antar att det är rätt många. Men det är ju samma tolk som jag hade pratat med som kommer, och när han får syn på oss berätta, eller frågade oss hur hade hur hade det gått med asylansökan, och då berättade jag vi kommer att lämna landet på måndag. Och så frågade han mig om vi hade haft kontakt med en advokat. Och det hade jag inte förstås. Jag blev inte informerad att jag hade rätten att överklaga den beslut. Men det gjorde den tolken, och då sa han att han hade en bekant som var advokat, och han skulle prata med honom och få se om han kunde hjälpa oss. Jag tackade för honom, men jag hade ingen kunskap om hur olika saker fungerar här i Sverige förstås. Och jag kom ihåg att jag hade med mig $750. Så jag tänkte liksom vi skulle klara oss med, åtminstone tills jag hittade något jobb. Det här unga naivitet som vi hade. Och jag började prata med min fru vad han hade sagt. Och första frågan var hur ska vi betala honom? Och då sa han, det får fixa sig. Spännande, advokaten kom. Thomas Welton heter han, kommer jag mycket ihåg hans namn. Ja, då berättade jag för honom och mina anledningar, eller våra anledningar för att söka asyl. Vi hade dokumentation med oss, vi hade brev, vi hade tidnings, vi hade en hel massa dokument som styrte våra skäl för att söka asyl. Och då gick maskineriet igång. Och då fick vi höra på söndag den att vår fall skulle prövas, så vi behövde inte lämna landet. Men när vi skulle bli placerade i en flyktingförläggning, så vi liksom bodde en vecka till på den där Karsrund tror jag heter där, och så blev vi transporterade till Norrfallsviken. Flyktingförläggning där, och det är ju nu är det en fin fritidsby där med golfbanor och stugor, och men det var där vi bodde i våren, eller förlåt, vinter 87-88. Och jag, som ni är säkert annat, jag kommer från tropikerna, och så vi skulle hamna på den norrländska vinter, vi tyckte det var hur spännande som helst. Och då fick jag mitt andra kulturkrock. Det var ju maskinlandsnön och all den där. Liksom, vi visste inte hur det kändes, men vi hade en vetskap att sådana saker existerade, och det var ju kallt. Så det var en gång jag tog en promenad på den här byn nere i Uddan. Och det var en kille som körde med sin snöskoter där. Jag tyckte det var rätt fascinerande att se den. Och så han skulle korsa ner Uden där, och det var ju någon sträcka som det var kanske 10-15 meter, så var öppen vatten. Och sen försätter det landet på andra sidan. Och jag ser den kille som kör på skoter, och han styr mot den där öppna vatten där. Och jag i min värld förstås, jag tänkte någon gång måste han bromsa. Ungefär 30 meter innan han kom till öppen vatten, då gassar han istället. Och kör på, jag står ju där och börjar titta på alla möjliga håll, så det bara gör jag. Så jag börjar springa efter han och säger att han kommer hamna i vatten. Något måste jag göra, liksom jag är enda här. Så ni kan ana min förvåning när jag ser den, bara planar ut på den vattenytan, och han kommer liksom hurt på andra sidan. Så jag menar, jag kom hem och berättade för min fru, det hon ville hem eller till stugan vi bodde, hon ville inte tro på det. Hon trodde jag hittade på allt den där. Men sen ja, då kom den där livet där i Norrfallsviken, och vi firade jul den vintern där tillsammans med folk från olika delar av världen, Chile, Iran, Irak, Sverige förstås. Mitt i norrländska skogarna på vinter, och jag tyckte det var underbart, den där fredagen, den där tystnaden och den gemenskap. Och mer vi övertygade mig att vi hade hamnat rätt. Sen gick det ganska fort. I februari 88, då fick vi den beskedet som vi hade väntat på. Att vi hade fått asyl i det här underbara landet. Och att vi skulle bo kvar här. På den tiden kunde man välja vars i landet ville man bo. Och vi visste inte så mycket, så vi var, innan vi fick den besluten, vi var här i Örnsköldsvik en gång. Vi var på någon läkarkontroll på den då yngsta barnet. Och då vi tyckte det var en charmig liten stad. Fridfull, lugn, trevlig folk. Och så bestämde vi oss för att vi skulle bo här i evigt. Så det har vi gjort sedan våren 1988. Men jag tycker liksom att det blir dags för en liten låt också. Och så pratar vi vi ska lyssna fortfarande låtar av Martin Gavelin och hans skiva Ofrankomlig. Och en låt som vi kommer lyssna på heter Ljusets stad. Så håll till.
En märklig flicka. Hon sa som det var, hade ingen chans. Sprang genom natten med ett glas. Långt ifrån full höll hon i sitt glas. Snubblade till och fann någonting. Det var en bok, Det handlade om ljusets dag.
Ja, det var Martin Gavelin, Ljusets stad från skivan Oframkomlig. Ja, som jag sa, liksom flyttade 1988 till Evik. Och bott sedan dess. Det går den våren och jag började på grund SFI Komvux den hösten. Men läser bara 2 eller 3 månader tror jag, sen hoppar av skolan för att börja arbeta istället. Och då första jobb jag fick var ju som affettare på Bröderna Eggbergs. Och sen dess hade varit många jobb. Jag jobbade som verkstadsarbetare, CNC-operatör, diskare, städare, bartender, servitör, lärare på Komvux, studiecirkelledare, olika verkstadsjobb, tidningsutdelare, biljettförsäljare på flygbolaget här i stan. Har delat ut allihanda. Och diverse nu jobbar som resursperson på psykosociala enhet välfärdsförvaltningen i Jönköpingsvik. Ändå vill jag passa på nu att tacka det här underbara stad Jönköpingsvik för möjligheten som vi har fått att leva som en familj, att utfostra våra barn. Det har varit en hittills en mycket lugnt och behaglig liv, faktiskt den liv som vi letade efter, som vi strävade efter, och framförallt ett liv i demokratin. Och då ska jag inte bara tacka Evik utan hela landet. De personer som känner mig mer eller mindre vet att jag är fullt av åsikter om allting, intresserande politiska läget, mänskliga rättigheter och demokratin, makten för folket. Och här har jag funnit den möjligheten att uttrycka mig i alla de där termer utan att vara rädd för mitt liv eller ska bli slängd i någon hålla bara för att jag uttrycker mina åsikter. Det har också varit olika personer som har gjort vårt liv mycket bättre, som har gett kvalitet i vårt liv, och det är personerna som jag vill också passa på att tacka med namn och efternamn. De får skälla på mig sen och de tycker att jag har gjort fel, men det finns ingen ordning i den rangordningen. Alla är ju viktiga för oss. Och då nämnde jag först Christer Angerbjörn i Bonäset. En mycket snäll och lugnt och klok och intelligent person som har hjälpt oss mycket, som är min vän. Också Lelle Hedberg. Frun Åsa. De var de första. De vi tog kontakt med oss när vi var grannar. Och den kontakten har hållit i sig. Underbara, djurnära människor. Och Roger Granström och Åsa i Skellevad. Mina älsklingar. Alla dessa personer med sin... Vad ska jag kalla den för? Människosyn, respekt, hänsyn, öppenhet, snällhet, empati. Och jag kan ju fylla hela programmet, hela teamet med att beskriva dem. Tack så mycket ni allihopa. Och tack så mycket Örnsköldsvik. Och alla människor. Jag har aldrig känt mig diskriminerad. Påhoppa har jag blivit en gång. Och då var ju rättvisans maskineri igång. Och jag blev ju skyddad. Som det ska vara. Och det enda gång som jag tror, därför jag inte är säker, jag fick en diskriminerande frågan i officiella sammanhang. Det var när jag sökte arbete på något företag här och jag blev intervjuad av två personer, en herre och en dam. Och den damen, hon höll sig tyst under hela intervju. Han på slutet liksom ställde bara en fråga och hon såg ju om jag kunde ta emot order och direktiv från en kvinna. Jag säger jag tror det var diskriminerande eftersom jag vet inte hon ställer samma fråga till alla manliga sökanden eller bara för att. Ja, jag kom ju därifrån. Hon ställde den frågan. Men jag kom ihåg att jag svarade liksom att ja, jag hade varit gift i mer än 20 år så jag kunde väl ta order från min kvinna. Du måste nämna också att jag fick ju jobbet på det företaget efteråt. Så det är ju det liv som vi har bott här i Evik hittills. Och tiden går och jag vill gärna spela en låt till från samma artist Martin Gavelin, men det här låten är ju från en annan skiva som heter Lever och lovar och låten heter Solens smidare.
Du lever som du valde, hade inga krav. Problemen du svalde, om den finns inga kvar. Det är så lätt att leva när du har någon tro. Av det vill du mera, i den känslan du bor. Så känn dig själv lite mer, det som är då du ser. Ge en kram till din vän, det som är tungt blir lätt igen. Själens seger är din, du får leva vidare. Krafter har vi sett, ett stort vackert hav. Våra ögon mot det led, och en eftertanke det gav. Så känn dig själv lite mer, det som är dåligt du ser. Ge en kram till din vän, det som är tungt blir lätt igen. Själens seger är din, du får leva vidare. Din seger blir också min, vi två blir solens smidare.
Några år tillbaka går jag med i Kristna fredsrörelsen. Kristna fredsrörelsen är ju en icke-våldsrörelse som vill verka för fred och rättvisa. Allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld. Och det är idéer och principer som jag gärna står bakom det. Kristna fredsrörelsen skickar upp fredsobservatörer till konfliktdrabbade områden i Colombia, Guatemala och delstaten Chiapas i Mexiko. Syftet är att ge utrymme för lokal fred som människorättsarbetare och att skydda civilbefolkning. Och den metoden som används kallas för preventiv närvaro och handlar om att förebygga våld. Närvaron av fredsobservatörer har en skyddande och våldsdämpande effekt. Den effekt uppnås genom att observatörerna ingår i internationella nätverk och organisationer och personer som reagerar på brott mot de mänskliga rättigheter. Och genom kristna fredsrådet får jag möjligheten att åka 2009 som fredsobservatör till Chiapas, Mexiko. Och som ni hörde från början, det har funnits en kamp i Latinamerika för demokrati, för självbestämmande rätt, för att ha tillgång till sina egna resurser eller att frukter av de resurser som tas ifrån Latinamerika ska stanna i Latinamerika. Förut under 80-talet, det var ju mycket inbördeskrig. Nu är det samma kamp med andra metoder, med icke-våldsmetoder som man hämtar erfarenheten och lärdomar från Mahatma Gandhi och från Martin Luther King. Det är metoder som ger stor genomslag. Men de metoderna är beroende att vi allihopa engagerar oss. Och när jag kommer till Mexiko träffar jag personer som är engagerade i den kampen med sådana metoder. Och det är underbara människor, underbara miljöer också. Och jag kan berätta om två samhället jag besökte. En som heter Kruston. Där är ju folk, som sagt, de jobbar för att stanna kvar i sitt område eftersom någon gruvföretag har upptäckt många metaller i deras habitat, som det kallas, på det ställe där de bor. Och det stora företaget tillsammans med regeringen faktiskt försöker köra ut oss. Och de har gett sig tusan för att de ska stanna kvar. Och jag kom ihåg en gång som vi var med en kille som heter Pedro. Han skulle berätta historien bakom deras kamp. Men samtidigt han måste jobba på sitt land, odla majs och bönor. Så jag bestämde för att hjälpa honom. Han skulle spruta den där plantagen mot ogräs. Så vi gick runt och sprutade där och han berättade. Så, han säger liksom, då måste vi stanna, sluta eller ta lunch en stund. Och han skulle markera på den platsen han skulle börja spruta efter lunchen. Och han berättade den historien och han skulle markera med en sten. Så han lyfte den stenen och under den stenen var en skorpion. Så när han får tag på stenen, då sticker skorpionen hans lillfinger på vänster hand. Så han lyfter ju handen och den skorpionen hänger från lillfingret. Så han tar skorpionen från gaddan, kastar den på marken, trampar i elden. Tar fram en liten kniv och gör en snitt i hensvingen och börjar pressa ut blodet. Men han fortsätter att berätta den historien. Han stannade aldrig. Han reagerade utan han fortsätter bara där. Så jag var ju chockerad även om jag ska vara van med de där grejerna. Men så det berättar jag för att ni ska veta liksom vilket förhållande de där personerna har till naturen. Liksom att det skulle inte hända något mycket värre. Hans finger blev ju svullen förstås. Men inget mer. Nu var han inte allergisk. Så det är ju den typ av människor som bor ju där nere. Sen var jag också på ett annat samhälle som heter Aktial. Och i Aktial, det är en liten by på ungefär 250-300 personer. Och där i den 22 december 1997 blev 45 människor, majoriteten kvinnor och barn, döda i en massaker som utfördes av paramilitärer som tränas av den mexikanska armén. Och de döda var medlemmar i en pacifist organisation och som är regeringskritiska rörelsen som heter Las Abejas. Las Abejas betyder bina, bin på spanska. Och de hade flytt till Aktial för att komma undan förföljelse. Idag, 15 år efter den massakern, arbetar Las Abejas fortfarande, eller bina, fortfarande för att nå rättvisa för de som överlevde massakern eller förlorade sina anhöriga. Den där massakern i Aktial genomfördes inte av officiellt erkända statliga aktörer, men det finns bevis för att myndigheter, polis och militär var inblandade bakom kulisserna. 2009 publicerades dokument från det mexikanska försvarsdepartementet som visar att Mexikos armé på order av presidenten rekryterade och tränade civila i Chiapas för att dessa skulle försvara sina samhället mot regeringskritiska och oppositionella, det här med svenskan ibland. Det var sådana grupper och beväpnade civila som genomförde massakern i Aktial. Och ett flertal andra mord, kidnappningar, påtvingade försvinnanden och vräkningar av människor som sympatiserade med kritiska folkrörelser i södra Mexiko. I fallet Aktial ska polis ha befunnit sig inom hörhåll under timmarna när mördandet pågick. Och när polisen till slut kom till platsen försökte de dölja spåren och förstörde bevismaterial. Majoriteten av de politiker, militärer och poliser som möjliggjorde att massaker kunde äga rum har undgått rättvisant helt och hållet. Las Abejas, bina som det heter organisationen, fortsätter dock att arbeta för rättvisa. De har vänt sig till den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för att få den mexikanska staten dömd för sin inblandning i massaker. Och det har pågått just nu. 15 år efter det hände. Jag vill nämna eller dra en parallell med det som händer på Utøya förra sommaren. Och det enda parallellen jag vill göra, eftersom det är två hemska saker, är när ni ser eller när vi ser vilka stora ansträngningar det görs för att nå rättvisa i det här fallet. Stora summor, stora insatser. Därför att utan rättvisa, den här försörjande processen, den sörjande processen, det här att gå vidare, det kan inte hända. Man kan inte gå vidare om inte nå rättvisa. Men i Aktial, i den där lilla byn i Mexiko, fortfarande har du inte fått rättvisa. Och de där sakerna händer där nere. eftersom det ska sägas att vi, därför att nu är jag en del av det här också, vi i den här delen av världen överkonsumerar. Vi tar ju mer, använder mer, konsumerar mer än vi verkligen behöver. Och kriget eller ansträngningen att få ta del av resurserna får att täcka den där överkonsumtionsbegär, de där resurserna tas ifrån naturen någonstans och bland annat därifrån. Och i och med de kör med vad som kallas icke-våldsmetoder, de här metoderna ger genomslag om hela världen reagerar. Och det bästa sättet som vi här kan hjälpa till är att ha kunskap på sådana här grejerna och veta varför de där situationerna på gården är det. Jag vill sluta nu med att upprepa ett samtal som jag hade med min yngsta son för några dagar sedan och månader sedan. Vi pratade om människans natur och påstås att människan är våldsam av natur. Jag håller inte med det. Vi är inte våldsamma av natur. Människan är god och världen ser ljus ut. Men då måste vi göra någonting. Då måste vi engagera oss för rättvisa, för demokrati, för mänskliga rättigheter, för varandra. Vi ser ju vad som händer också i vårt land. Och jag säger vårt land Sverige nu. Vi måste reagera. Vi måste ta makten. Vi måste ta kontrollen. Makten måste komma till folket. Jag vill sluta. Vet inte om vi har ju något tid. Med en låt. Från en svensk artist som fick ju mycket inflytande och påverka från Latinamerika. Det är ju Evert Taube. Vet inte om jag uttalade den rätt, men jag har en tolkning av Lasse Tenander och låten heter Så länge skutan kan gå.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka och färden, att under stjärnornas glans bli borrad ut i en skans, att få en kyss eller två i en yrande dans. Ja, vem har sagt att just du ska hörsel höra böljornas brus och kunna sjunga? Och vem har sagt att just du ska ha bästa män och som fågel på vågorna gunga? Och vid motorernas gång, och ifall natten blir lång, så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå, så tag med glädje ditt jobb fast du lider. Snart får du vila för eviga tid. Inte hindrar det alls att du är glad och ger hans. Så kläm nu i med en verkligt sjungande vals. Det är en rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havana. Och om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibens passadvind kring pannan.
Lyssna till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Och i dagens program har vi lyssnat till Nelson Rivera. Vi säger tack till dig, Nelson, för ditt program. Och i morgon så kommer vi att få lyssna till Anders Hägg, som berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna, som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699 195 eller skicka ett mejl till info@radioovik.se. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.